Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina 3 första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Avsnitt nummer 10. Det är inte så illa pinkat, Peter Magnusson.
Hallon, hallon, Martin.
Hallon, hallon.
Jag gick in på det omklädningsrummet på Eriksdalsbadet. Jag har en 10-åring som simmar.
Ja.
Och jag kan ju vara lite frånvarande ibland, så jag går och tänker mycket. Och det kan ju se ut som en tanke, men det var det inte. Inte förrän jag kommer långt in och passerar duscharna inser jag att den som står där och skrubbar sig med typ en tångruska såg det ut som var en äldre kvinna.
Mm-hmm.
Jag hade alltså gått in i fel omklädningsrum för jag skulle passera där för att komma upp på läktaren. Sorry, sa jag. Vände om och gick ut. Klassiker såklart, men det här är ju pinsamt när du finns badinblandad.
Ja.
Och det här har liksom hänt förr. Och det kanske blir en smula extra pinsamt då det händer att folk känner igen mig. Och det är tråkigt att få ryktet som han som råkar gå in på damernas i badhus.
Titt som tätt. Är det inte bra?
Titt som tätt. Så jag gick där ifrån med svansen mellan bena och kände skam såklart. Men jag blev också lite fnissig åt mig själv för att jag lyckas göra så där hela tiden.
Ja, du är ju verkligen disträ.
Ja, ibland.
Ibland.
Mm. Mm.
Vad bra att hon var äldre.
Ja.
Att det inte var en ung kvinna.
Exakt min tanke. Det var precis vad jag tänkte. Nu finns det ju många som vänder sig uppåt åldersmässigt. Även inom de sektionerna. Men det blir lite mindre laddat då.
Ja, det blir det. Det blir det. Jag tänker också att då har man också varit med om det flera gånger. Att det kan få ha varit någon av fel kön i ett omklädningsrum.
Precis. Och jag ska säga att hon verkade inte tycka att det var så himla... Hon var liksom inte berörd. Hon sa, ja, nu har du kommit fel.
Ja, bra. Bra. Men vad sa du? Sa du att hon skrubbade sig med något?
Nej, det var ju ingen tång. Hon hade inte alger med sig. Men hon skrubbade sig med...
Nej, men det var liksom skrubben. Du sa inte... Nej. Hon stod där och skrubbade tångruskan.
Nej.
Men jag ville bara klargöra. För då hade man kanske fått vara in och klippa lite. Nej.
Hon stod väl med någon form av tvättsvamp.
Jag fattar. Mm. Skönt.
Fan.
Ursäkta. Jag ska prata lite om humor i relationer.
Mm.
Jag såg om Good Will Hunting i veckan för liksom 100:e gången. Ah. Jag tror att det är min favoritfilm.
Ah.
Jag vet inte om jag har någon. Men om jag tvingas svara så är det den jag kommer på.
En av mina också.
Jag är väldigt, väldigt förtjust i den. Men en grej som slog mig nu var... De har ju då en sån här väldigt kul relation i början.
Mm.
Innan han blir svår och inte vill berätta om sin tuffa barndom.
Innan hans anknytningsmönster kickar in.
Ja, och för det är det ju verkligen.
Precis. Otrygg, desorganiserad skulle jag säga.
Ja, verkligen. Mm. Men innan dess då så är hon ju ute med deras kompisar och hon är ju då också av en annan samhällsklass. Mm. Och så är det, tycker man ju då det är fint att hon att det inte betyder något för henne. Mm. Att hon hänger med de här Ben och Casey Affleck-karaktärerna och arbetar på någon krog och dricker bira. Ja, du vet. Men så berättar hon då någon rolig historia som är väldigt grov om någon som någon tant va, som är tandlös. Skämtet är på något sätt att det rinner sperma om munnen på henne på slutet.
Come on, Paddy. No, ja, let's det. Go. No, ja.
Och sen så ses de igen och då är de i någon affär och då klär de ut sig med olika lösnäsor och tramsar och håller på. Och då inser jag att det är det jag tycker nog är sämst i filmen. Alltså jag tycker att de skojar lite för mycket med varandra. Vilket inte var ett problem för dem, för det uppstod ju äkta kärlek. Men jag tänker att det finns liksom en nivå för mängden humor man ska ha i nära kärleksrelation.
Ja, men först vill jag säga att beror inte det på att du kan aldrig riktigt efterapa det som uppstår mellan två människor på riktigt i en film? Att det blir alltid svagt när man försöker belysa deras starka närhet, som de starka band som de nu bildar genom att de har samma humor och skrattar mot dem med varandra.
Precis. Överhuvudtaget att gestalta jargong är väldigt svårt.
Precis. Lite på samma sätt som att musik, när en film handlar om någon musiker eller någonting och någon duktig musiker och så ska man liksom, en superbegåvad musiker och så ska man visa hur bra, fantastiskt den här är. Och så tycker man inte att låtarna är så bra, så då dör det liksom på något sätt.
Ja, just det.
För att just med musik då är så personligt.
Men är det någon gång det är bra med improvisation, säger jag nu som regissör, så är det när man ska illustrera liksom vänskaplig jargong.
Precis.
Det är väldigt svårt att skriva. Skriva den där lättheten i ett samtal. Liksom.
Exakt.
Och svårt att spela, gissar jag.
Ja.
Men de skojar då hela tiden och håller på. Vilket är härligt. Jag skojar också konstant ibland. Och kan själv tycka att jag gör för mycket i vissa privata relationer.
Man kan vara tvångsmässigt ibland.
När man vänder sig till det liksom på något sätt. Men då undrar jag om du kan vara med på tanken att först har en analys om att kvinnor söker humor i en partner mer än vad män gör. Det känns som att det är vanligt att kvinnor säger att jag vill ha en man som får mig att skratta. Medans grovt generaliserande så tror jag att det är många män som vill ha någon som skrattar åt det de säger.
Just det.
Om du fattar det med det.
Man bedömer kvinnor som roliga om de skrattar åt ens skämt.
Exakt, exakt. Nej, men det jag är ute efter är att för mycket jargong i en relation också kan göra det som mina barn skulle kalla för att en friendzonas. Mm. Alltså att det blir för vänskapligt på något sätt.
Mm.
Att man liksom kan tappa känslan av att det vi har här, det är liksom allvarliga grejer. Mm. Och sen vill man inte gå runt och vara allvarlig. Jag har trivts jättebra i relationer som innehåller mycket garv och där man har samma typ av humor och kan skratta åt varandras skämt. Vad känner du kring detta? Jag gissar på att du också är en sån som liksom sköjar mycket. Även i de mest allvarliga situationer. Jag skulle gissa på att du också är en sån som har tagit ett 1,80 duntäck och hängt på kuken någon gång. Strax efter att ni har ägnat er åt det närmaste nära.
Ja, jo, absolut. Jag tänker ibland att men humor som sådan är ju förlösande i de mörkaste stunder och så. Det finns en viss typ av människor som tycker, som säger saker som att hur kan du skoja i det här läget?
Mm.
Nu när vi befinner oss här, i den här allvarliga stunden. Och då tänker jag, hur kan jag inte skoja i den här allvarliga stunden? Är det inte det livet går ut på?
Håller med. Det är en helt annan grej. Håller till 100% med. Jag tänker att jag skämtar mycket för att jag vill ha kul.
Mm.
Jag skämtar inte i en relation för att jag vill bli uppfattad som titta vad rolig jag är, utan jag gör det för att då jag roar också mig själv. Jag vill ha skratt i vardagen.
Mm.
Det är förlösande, det är underbart. Men jag vill inte bli uppfattad som en så här rolig filur. Yeah.
Mm.
Jag vill ju bli också uppfattad som en så här allvarlig, klok, sexig man med torrsprickor på händerna som kan hålla en hammare. Inte, det vill jag också bli uppfattad som.
Inte som en foyer-komiker.
Nej, exakt. Och ibland känner jag att man ska lägga lite band på sig själv.
Känner du inte att du vill bli uppfattad som en person med en oerhört bred bandbredd som kan skoja fjantigt, hänga en 80-täcke på kuken för att visa, kolla vad jag har, den här barnsliga sidan också, samtidigt som du kan kliva in i det andra?
Jo.
Är det det du vill visa?
Ja, jag vill bara både och.
Mm.
Jag tänker också tillbaks på kanske de roligaste relationer jag har haft, alltså de med mest jargong.
Mm.
Jargong där vi har matchat varandra och haft liksom, har studsat hela tiden.
Mm.
Det är någonting, ja det vet man inte, ibland är det tiden som gör det jobbet, men det är någonting som också påverkar den sexuella spänningen.
Fan,
negativt,
du har rätt,
tycker jag.
Du har rätt, alltså du har en poäng.
Mm.
Och ibland tänker jag att man kanske försöker forcera, eller jag i alla fall försöker forcera en relation, ett möte in i någonting, för jag har en bild av att det ska vara, att den relationen ska se likadant ut och att vi ska ha lika kul, hon och jag ska ha lika kul som du och jag har.
Mm.
Det kommer vi liksom inte ha.
Nej, och har ni det så kanske ni förvandlas till dig och mig.
Så kanske man inte kan hänga upp det där täcket.
Nej, exakt, exakt. Det finns inget att hänga på.
Ja, fan.
Det är katastrof, då börjar man hänga i luvan.
Precis. Vet du, du kommer brännande nära en punkt som jag tycker hänger ihop med det här. Och det är en bok som jag har läst som handlar om att älska och att älskas, om kärlek. Och den boken ska vi prata om lite grann. Men det ska vi göra tillsammans med min nära vän Isabella Lundgren.
Ja.
En för övrigt som inte hör till ämnet, men en av Sveriges mest meriterade jazzsångerskor. Vi kommer ringa henne idag.
Mm.
Det är en av de klokaste människorna jag känner.
Vad ska jag snacka med om? Boken?
Ja, men precis. Och hennes... Så här, vi dejtade faktiskt lite för ett tag sedan.
Mm.
Men det blev, vi blev nära vänner istället. Så brukar det bli till slut.
Mm.
Och jag vet, du kan fråga något om det. Hon har en... alltså, egenskap av... någon man har ändå dejtat, så får du gärna fråga henne vad jag kan återigen bli bättre på då.
Nu ska vi inte göra henne otjänsten här, att höja henne till skyarna innan vi har henne på tråden, men du har ju verkligen pratat med henne som en ytterst intelligent, fascinerande person, ja.
Ja, i allra högsta grad, precis. Det, jag känner också det, att jag vill vara väldigt försiktig, för det blir så, man blir så bekväm när man är så mycket, men den emotionellt mest begåvade jag har pratat med i mitt liv, tror jag. Jag tycker hon är otrolig.
Ja, det var inte svagt.
Nej, det var inte. Fan, jag gjorde det.
Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie, Hennes sista steg, av mig, Denise Rubberg, inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Finns en viss typ av mycket framgångsrika människor, ofta monetärt framgångsrika, rika helt enkelt. De som är, i brist på ett bättre ord, som jobbar med total icke-kultur, som jobbar med dessa företagsamma människor som kanske är säljare eller bygger bilar eller what have you. Och jag tänker att ett recept på monetär framgång är stort självförtroende och avsaknad av självinsikt om sina brister. Jag tänker bara det faktum att vi sitter och gör den här podden är ju lite perverst. Det är navelskådande, det är kanske nästan narcissistiskt på något sätt. Även om jag inte tycker det, för jag tycker att vi har ett syfte mot oss själva där vi vill utvecklas. Men många skulle nog tycka så här, varför det? Varför? Gasa på, kör! Jag tänker att ibland kanske man förstör för sig själv för att man håller på att älta saker sönder och samman. Inte vet jag, jag är inte sån ändå, för jag kan aldrig bli som dem. Och jag vill inte heller. Men min poäng är, du har säkert sån i ditt liv också. Framgångsrika människor som mycket ogärna pratar om sina egna brister. Och då tänker jag att den här framgången hänger ihop till stor del med att man inte vänder blicken mot sig själv. För vad kan man hitta? Det är bättre att använda de starka sidor man har. Man kanske är jättebra på att räkna, på prata trevligt med människor, på att skruva ihop en bil eller vad det nu är. Och då når man någonstans med det.
Det du säger är att man skulle kunna älta sönder vissa möjligheter till stor framgång, så att säga. För att man har så många filter som man ska ta sig igenom hela tiden.
Och ja, ja.
Självkritik och...
Det här gäller ju en viss typ av människor. Men jag tror kanske självältandet är lite specifikt för vår tid och för vårt land och kultur. Jag har ett minne, det är 15 år sedan nu. Då hade jag premiär på en film som heter Sommar med Göran. Den var väldigt framgångsrik. När den hade premiär hade jag en kompis här från USA som heter Victor Bracamontes. Vi var roommates i San Francisco när jag pluggade där på 90-talet. Han var här, han var jättehärlig. Han är väldigt amerikansk i sitt uttryckssätt. Rätt härlig, positiv, tycker livet är härligt. Och han var jättestolt över mig och så glad för min skull för att det gick så bra. Han sa, hey Peter, that's great, that's a rad fucking movie. Och var med på premiären fast han fattade ingenting för det. Och så. Och tyckte det var så himla kul. Och jag var hela tiden så där mot honom att yeah, it's great, but you know, maybe next film will fail. Fokusera på allt jag kunde hitta som var liksom negativt runt den framgång som jag hade då. Mm. Och då minns jag hur han tittade på mig och la handen, båda armarna på mina axlar och sa, Peter, what is your problem? You just made a film and it's a success. Just shut the fuck up. Mm. Och sa åt mig på skarpen, nu får du sluta med din självrannsakan och självkritik. Den är för tråkig, jag vill inte höra. Jag står och plussar på dig nu. Och det drabbade mig ganska hårt känslomässigt. Jag tänkte, fan, han har ju rätt. Vad är det jag håller på med? Och jag tror att jag är så mer än de flesta, men det är kanske också av rädsla för att man, när man är på väg uppåt och saker går bra och man har flyt, då tänker man på vad ska hända härnäst, vad är liksom, när ska jag snubbla? Och det är meningslöst, att snubbla kommer du göra, men då missar du båda, du missar att njuta av stunden och du kommer ändå snubbla, då är det bättre att njuta av stunden och ändå snubbla.
Vet du vad, jag tror att du har rätt i det faktumet att det är lättare att nå framgång om man har foten på gasen och inte på bromsen. Mm. Att man liksom trycker på, grindar som olika så här Dana White-figurer pratar om på Instagram nu för tiden. Det håller jag med om. Jag tror dock inte alls att det är kopplat, som du säger, till självförtroende. Jag tror att det är tvärtom. Om vi nu generaliserar grovt, vilket vi ägnar oss mycket här. Mm. Jag tror liksom från Elon Musk och neråt så är det väl vanligare med folk som inte har ett grundmurat självförtroende från början. Det är väl geeks som inte kom fram i tidålder, som kanske inte är naturligt kul att snacka med eller som inte tog för sig i unga tonåren. Och sen så såg de den här fåran, vänta nu. Pengar, det skulle jag kunna fixa. Och sen så skapar jag mig en är och ett självförtroende i det jag gör. På grund av att jag kanske saknade i den jag var.
Jag tänker att det är precis det som är självförtroendet. Personen i fråga ser att det här kan jag greja. Självkänsla har de ju inte. Elon Musk, bra exempel. Han har ju bevisat en superlåg självkänsla. Ja. Och det har ju varit hans bensin. Mm. Men självförtroende i sitt kunnande, sin förmåga att alstra de här företagen och framgångarna, det har han, det kan han. Mm. Jag tänker, apropå självförtroende och självkänsla, att han tvekar inte. När han trycker på gasen så gasar han hela vägen. Där finns ingen ambivalens. Till skillnad från...
Nej, sant.
Tror jag de flesta människor som har någonting att komma med inom kulturvärlden. Om man gör saker på scen, om man försöker skapa verk inom musik eller teater eller författande eller vad det är, så måste det finnas någon slags självkritik och ambivalens för att det ska ha ett värde. För att det finns ju också de som saknar det även inom den sektorn, och de är sällan intressanta.
Ska vi ringa Isabella?
Ja, det ska vi göra.
Ja. Ja, det var det.
Hallå.
Hallå Isabella, det här är Martin Persson.
Hej Martin.
Hur är läget?
Jag mår bra, tack. Hur mår du?
Jag mår bra, tycker jag. Vi sitter här och pratar om livet och kärleken.
Hur går det då?
Nej, men det går väl framåt, tycker jag ändå. Har jag förstått saken rätt så är detta även en typ av samtal som du gärna ägnar dig åt.
Mycket gärna och gladeligen.
Kan inte du berätta för mig...
Hej Isabella, ska jag säga.
Hej Peter.
Kan inte du berätta hur du, eller hur kanske inte är så viktigt, men när du träffar Peter, vad var liksom din initiala bild av honom?
Ja, men min initiala bild av Peter var att här är en man med ett rikt inre liv.
Mm.
Som han kanske med mer eller mindre lätthet navigerar i.
Mm. Det låter som en bild han sänder ut, tror jag.
Och så... Håller du med om det, Peter?
Ja, absolut. Absolut. Ja.
Men ni träffades ju för att dejta, så att säga.
Ja, precis.
Och sen var det ingenting med det?
Nej. Vi träffades på Tinder. Och sen tror jag att vi gick på en dejt först. Och sen så försökte vi ses igen. Men det var ju liksom två ADHD-människor som skulle försöka komma överens om. När man ses. Det gick inte jättebra då. Sen träffades vi ett år senare på en fest. Och då så gick vi på en dejt till. Och sen så skulle jag säga att vi båda två i någon slags halvpsykotisk projiceringsfest. Utan att liksom något... egentligen hade hänt mellanåt, fick för oss då att det var en jättebra idé att vi skulle bli ihop. Men det här liksom uppstod bara över telefon. Vi smsade och ringde varandra. Alltså vi pratade ju kanske 6 timmar på FaceTime varje dag i typ en vecka. Kommer du ihåg det här, Peter?
Ja.
Är det sant?
Mm. Ja, alltså det var verkligen... Vi var liksom psykotiska. Det är alltså ett praktiskt exempel på hur man kan alltså, projicera en massa rosenskimrande romantiska Hollywood-drömmar på varandra utan att det liksom finns någon egentlig verklighet i det. Sen fanns det en verklighet för att vi är jättegoda vänner och har en jättefin kontakt. Men det var ju bara att det var inte meningen att det skulle vara en sån kontakt. Men vi trodde det då, båda två, tror jag.
Men det här är så svårt. Alltså det visar också att det finns inga riktiga regler att förhålla sig till eller sanningar. Men i min simpla hjärna så skulle jag tänka att FaceTime, om man 6 timmar om dagen i en vecka, så är liksom möjligheterna till ett stundande bröllop mycket, mycket större än om man ses på en Tinder-date och går hem och ligger med varandra efter 4 mellanöl. Alltså det låter så jävla romantiskt att mötas på det planet då först och ha så mycket att säga varandra utan att få ta i varandra. Det låter som något som också skulle kunna vara väldigt, väldigt framgångsrikt och bra.
Men förlåt att jag hoppar in, men jag tänker också, är inte det som är något liksom det svåra i den tid vi lever i, att vi någonstans är ändå skapta för den fysiska närheten, och när den inte sker så är det en viktig parameter som man aldrig... Som man inte kommer nära. Så för att hur nära man än kommer när man pratar i telefon och FaceTime, så ska man ses, och då är det något annat bara. Alltså man kan fortfarande föreställa sig en massa saker som man inte får fatt i när man bara pratar via en telefon.
Vad säger du, Isabella?
Ja, verkligen. Jag håller med båda två. Och det är väl det som är... Alltså det här med förväntningar och föreställningar som man liksom kan bygga upp i sitt inre utan att den andra personen ens är närvarande. Jag kan inte tänka mig något som är ett större hinder för att verklig intimitet också ska kunna uppstå. Alltså det, jag tänker att romantisera eller idealisera någon är lika illa som att demonisera någon. Det är liksom en annan sida av samma mynt. Att det är att förneka någon sin objektiva mänsklighet. Utan nu vill jag att du ska vara så här som jag tänker mig att du är. Och den saken är mycket lättare att bygga upp på internet eller på telefon. Så står man där med den här riktiga människan som är skev och konstig och kanske luktar märkligt eller har konstiga handrörelser. Eller, alltså vad man nu än för banaliteter man än hakar upp sig på. Alltså det är svårt att möta en annan människa som den är. Är ni med mig?
Ja, verkligen. Verkligen. Har inte tänkt på det på det sättet. Men jag tänkte nog på det utifrån... När jag träffade min exfru för 20 år sedan då sågs vi och sen så var vi liksom inte riktigt, ja, livet var inte sånt att vi fortsatte ses just då, men vi träffades en eller två gånger, vi åtminstone hångla på Berns på fyllan, och sen så tror jag att vi gjorde det en gång till på någon annan fest, och sen kunde vi inte ses på en hel sommar, men då hade vi ju ändå varit nära den där lukten och liksom vi hade kanske ändå väckt någonting, för sen pratade vi på telefon och jag minns det som något, en väldigt, väldigt bra start på något. Att det fick mig att känna att så här, men vet du vad, det här kommer nog fan att bli. Och det kommer, jag gick upp till en kompis, kom ihåg en gång, och sa så här, efter vi hade pratat, jag tror vi kommer bli ihop och vara det länge. Och så blev det också. Mm. Men du har helt rätt, alltså det är skitspännande att du säger att det är lika illa att idolisera någon som att demonisera någon. För det är ju också att placera någon på piedestal, har jag fått lära mig, också liksom direkt farligt. För gör man det under längre tid så är det vanligt att det sen inte finns någon plats liksom öga mot öga. Utan när man ramlar ner från piedestalen, då faller man hela vägen till botten istället.
Vi pratade om det här för några veckor sedan också, det här med att du kan ta reda på så mycket om en person idag genom att googla och så. Och där står massa fakta, men det står inte huruvida personen i fråga tycker om att resa till Paraguay eller om hon har komisk timing.
Nej.
That little shit som...
Nej, det står ju inte på hitta. Nej. Det står ju var man bor och hur stor lägenheten är. Sedan, det står ju inte ens om det är någon som har också... Det står ju inte om det också bor 19 katter i lägenheten. Så det...
Tyvärr.
Men Isabella?
Ja?
Jag pratade lite innan vi ringde här om en någonting som du gav mig en gång som betydde ganska mycket för mig. Du har ju gett mig mycket stark litteratur.
Mm.
Och du gav mig en bok, och det är några år sedan, och det tog ett år innan jag plockade upp den. Och det är The Art of Loving av Erik Frohm.
Ja.
Den blev liggande på byrån i åtminstone ett år, tror jag. Sen läste jag den, jag tror det var i somras. Och jag tyckte den var briljant. Det stod saker i den som, vissa saker så tänkte jag att man har med sig, men man tappar bort det någonstans. Och några andra saker som jag kände att, aha, just fan, så kanske det är jag. Och då tänker jag på bland annat något som jag tar med mig från den, hans tankar om att det här med kärlek, det är liksom ingenting som bara kommer av sig självt, utan det är ett aktivt arbete, det kräver disciplin och så.
Verkligen. Och han skriver också om det där, fast han uttrycker det på ett annat sätt än det som vi pratade om nu, med idealisering eller demonisering. Men han uttrycker det som att det som framförallt står i vägen för, eller det man måste överkomma för att kunna möta en annan människa, det är sin egen narcissism som ser allting i världen som en projicering av mina egna begär eller mina egna rädslor. Och kärlek är att kunna se en annan människa så objektivt och klart utan att den är bunden till vad jag får av den eller vad den gör för mig eller vad jag tycker om den. Och det är också något som man säger att de flesta, problemet är att de flesta är inriktade på hur ska jag bli älskad snarare än hur kan jag älska någon. Och det är det som är arbetet.
Exakt.
Men du, det där är ju så ytterst kärnfullt. Alltså, du har ju varit inne på det tidigare här, Peter, att du nästa gång vill tänka mer på vad kan jag ge? Och det är ju närliggande. Alltså, hur kan jag älska? Inte hur blir jag älskad och hur ska jag bete mig för att bli det och vara värd det och så vidare, utan snarare hur kan jag älska? Fint.
Jag tänker att det är kärnan i det vi håller på med här. Att vi är alla, eller många av oss i alla fall, så fokuserade på vad kan hon eller han göra för mig? Vad behöver jag? Vad söker jag? Och så ägnar man inte en sekund åt att tänka, vad har jag? Vad kan jag ge? Hur kan jag bli bättre på att älska?
Exakt. Men det är ju... Det är också det där med, alltså, den där liksom eldsvådan i hjärnan. Den står ju också i vägen för att möta någon. Alltså det där konstanta tänkandet på hur det ska vara och hur det borde kännas och hur den är eller hur den borde vara istället. Och då finns det ju ingen närvaro i det där mötet som uppstår. Jag tror att det var alltså det som hände också mellan mig och Peter, att vi båda hade som ett fanatiskt dröm om hur något skulle vara. Och sen när verkligheten inte rimmade med den föreställningen så blev det liksom kaos.
Men tror du då att, det här går inte helt att veta, men i ert fall skulle det då kunna vara så att ni ägnar liksom lite för mycket tid till att bygga upp den där utopin i huvudet? Så att glappet mellan den och verkligheten blev ganska stort. Hade ni haft ett telefonsamtal på 2 timmar som var härligt och sen setts på ett romantiskt sätt, då kanske verkligheten hade rimmat lite bättre, fattar du vad jag menar?
Ja, absolut.
Jag kommer att prata med Peter om en grej efter vi har lagt på, så kommer jag att prata med honom om en grej som kopplar lite till den där att tygla den inre narcissisten och att liksom se bortom vad jag vill ha. För att vid ett kanske, eller möjligen 2 tillfällen, så har Peter föreslagit för mig att du och jag skulle ses någon gång. Och då tog jag upp det med honom en gång. Alltså, du, den här Isabella, din kompis som du säger är så underbar, som du tycker jag borde träffa, kan jag få göra det? Då hade han ändrat sig. Och sa väldigt ärligt att, alltså jag vet, det blev ju ingenting med oss och sådär, men det, jag känner liksom inte för det längre. Jag vill ha det för mig själv.
Jag finns en gräns för min generositet. Och så finns den ständiga ambivalensen och lilla, lilla kärnan av tanke i mig hela tiden att fan, ärligt och snabbt, jag bär med dig vart jag går på något sjukt sätt. Nej, förlåt, inte sjukt sätt, på ett konstigt sätt. Och så tänker jag ändå så här, men ändå, Isabella, alltså... Ja, det här är jobbigt. Nej.
Nej, men okej, trots att det initialt var ditt förslag, Peter, så kommer jag ihåg att när jag frågade om det så var ditt svar så här, att du svarade inte riktigt. Så jag fick först känna själv i en halv minut att det är något här som har svängt. Och då frågade jag igen. Och då, nej, men jag känner inte för det längre.
Men han är ärlig i alla fall.
Ja, jättebra.
Det är den där, alltså jag och Peter har pratat mycket om hans berömda ambivalens. Det kan man väl ändå få säga att den är berömd.
Ja, jo, ja. Nej, men det är, ja. Det, allt bottnar ju i det.
Den håller på att bli. Vad har du för anknytningsmönster?
Alltså jag är nog lite bedräglig där, va? För att jag tror att när man kan nog tro när man träffar mig att det här är en... Oj, vad hon är samma sak.
Ja.
Och jag gick i anknytningsstöd. Men så är det ju verkligen inte. Jag har liksom bara gett min anknytningsstörning en fin polerad yta som gör att den är svårare att märka. Men jag har också, inte ambivalens har jag inte, men jag på så vis att jag... Att jag har liksom ett orimligt behov av frihet och ensamhet. Så när någonting kommer lite för nära och ställer lite för mycket krav på mig, så blir jag jättestressad och trängd och vill ta mig ur situationen. Men innan dess så skickar jag alla signaler att jag inte vill någonting annat än närhet. Så det är också den där sjuka pendeln mellan ytterligheter på något sätt. Men jag är nog lite, jag är inte lika ambivalent i mina svängningar som Peter blir. Alltså, jag känner mer som, ha, nu är det så. Nu är jag färdig och sen gör jag så. Jag tror att Peter lider mer av att vänta, hur är det nu? Är det så eller är det så? Ska jag välja det eller ska jag gå dit? Vad känner jag egentligen? Jag är en mer absolutistisk med mina sommarkänslor, vilket jag inte menar är bättre.
Som jag minns det av det vi fick lära oss här väldigt nyligen, så låter det då som mer otrygg undvikande. Och kombon då otrygg undvikande och otrygg ambivalent är ju skitdålig på sikt. Men
om man nu tror på hela den anknytningsteorin, vill jag understryka.
Ja.
Tror ni på detta?
Ja. Vi tror väl på någon mix. Alltså det är så mycket man glömmer. Vi pratar lite om en sak i taget här. Vi har pratat också mycket om modersrelationen. Och sen så har vi inte ens touchat faktumet att Peter är mellanbarn till exempel. Och att jag är storbror, som ju lär vara också jätteviktigt på ett annat sätt.
Mm.
Så att allt är väl ett mishmash.
Mm.
I guess. Bra idé. Annars hade vi inte kunnat göra så här många avsnitt.
Ja. Men jag måste säga... till dig, Isabella, det som... Nu kommer jag kanske göra den här otjänsten ändå genom att hylla dig. Det vill jag inte, för det blir så töntigt. Men det som drabbade mig känslomässigt med dig, bland mycket annat, var din otroliga värdighet och, får man säga, okränkbarhet. Det är klart att man kan kränka dig säkert om man vill, men om man är intresserad av det. Men hur du så otroligt öppenhjärtligt och odömande tog emot mina nevroser på ett så förstående och liksom stort sätt, vilket förstås hänger ihop med ditt egna arbete med vem du är och så, men det är någonting som inte är så vanligt idag, tror jag.
Vad fint, tack.
Ja.
Jag vill också säga en grej som du nämnde här själv, Isabella, att du kunde vara lite svårläst på det sättet att du känns så trygg då i början. Visst tolkar det rätt då?
Mm-hmm.
Och då tror jag att den bedrägligheten är du ju alls inte ensam om. Jag tänker att den gäller fan 90% av alla man träffar. Det är så lätt också att spela teatern i 14 dagar av att man är en trygg person.
Fast för på många lyser det igenom direkt.
Ja, gör det?
Ja.
Ja, det kanske gör det.
Men det där är också någon... Alltså, om man tänker sig att vi lever i en tid där man vill döpa om kriminalvården till straffverket. Människor, vilket är fruktansvärt och jätteroligt samtidigt. Att saker som man har sagt i all hast för 20 år sedan när man var ung och dum och lite packad liksom ska följa en resten av livet, så jag tycker att det saknas nåd i världen. Jag menar inte det i religiös bemärkelse, utan bara att liksom möta varandras liksom skeva, bräckliga mänsklighet, för den har vi ju allihopa. Alltså, vi är självcentrerade och fåfänga och giriga och i olika varierande grad, såklart. Mm. Men om man liksom står ut och möter det i sig själv, så tror jag också att det är lättare att möta det i någon annan eller i andra. Och jag tycker i alla fall att det är ett arbete som är viktigt att göra med sig själv och för att man ska kunna ha en meningsfull relation med sig själv, men också med alla andra som man stöter på i världen.
Jag håller med så mycket, och jag tänker det här hänger upp med ett faktum som jag har tänkt på, och det är att alla människor är så noga med att ständigt vara emot saker och ting. Emot företeelser, emot människor, emot idéer och allting, istället för att vara för saker. Då tänker jag kanske lite mer i det stora. Men jag tänker att det hänger ihop, att man är, det är som att man söker sin identitet genom att vara emot något. Och folk idag är väldigt bra på att prata nedsättande om det man anser vara motsidan. Politiskt eller kan det förstås vara, men det kan också vara liksom små schatteringar inom den sociala kontext man rör sig i. Man kanske istället skulle börja då tänka så här, vad är jag? Vad tycker jag om? Vad är jag för? Och inte koncentrera sig på det dåliga hos andra. Som jag själv också absolut har varit och är en del av.
Mm. Verkligen. Och det finns ju alltså allt har ju sin tid, men det måste finnas en rörelse mellan dem där hela tiden. Annars så blir det så ensidigt. Mm. Det är ju ingen rolig värld att röra sig, att bara se det där och bara se det utanför sig själv dessutom. Mm. Man måste stå ut med sin egen skit också. För den är ju i allra högsta grad påtaglig.
Mm. Och ilska och missnöje är ju också en energidränerande.
En av de kloka människor som jag älskar mest som heter Ramdas. Han fick den där frågan om vad ska man göra av allt en frustration och ilska över hur det ser ut i världen. Kan inte den vara ett bränsle? Och så säger han att jo, såklart. Den kan vara ett bränsle och den är det. Men den blir inte konstruktiv om du inte kan omvandla den till någon form av liksom omsorg och medkänsla. Alltså det är min omsorg och medkänsla för de här som lider. Det är det som kommer driva mig att agera. Inte min förblindande ilska över de som är så här. För det finns ju också en förklaring till allt.
Ja.
Sen betyder inte det att man kan rättfärdiga precis vad som helst. Men allt går ju att förstå och härleda någonstans ifrån. Och om medkänslan är drivkraften så tror jag också att det blir med en fas på tro. Att det blir bättre.
Mycket, mycket, mycket bra. Du, jag skulle kunna prata med dig hur länge som helst, men poddtiden börjar ta slut.
Åh nej!
Tyvärr. Tyvärr. Men tack snälla för att vi fick ringa dig.
Tack för att jag fick prata med er.
Du kommer ringa dig igen, Isabella.
Ja, ring när ni vill.
Hyggligt.
Tack Isabella, stort tack.
Det är fint, det här är fint, det som ni gör.
Tack.
Tack.
Sköt om det.
Detsamma.
Så.
Hej.
Hon var grym ju.
Hon är underbar.
Ja. Vilken tänkande människa.
Och kännande.
Ja. Du är en helt annan, något som låter betydligt ytligare, men det kanske inte är det. Det handlar också lite om det hon pratar om, alltså att ni förhöjde bilden av varandra utan att ni hade setts på ett fysiskt plan eller ens i verkligheten, så att säga.
Mm.
Ska man ligga med någon på första dejten? Alltså jag tänker att kan man med det stänga liksom dörren lite till möjligheten att falla för varandra ordentligt? Dödar det en nyttig spänning som gärna får finnas kvar ett tag medan man lär känna varandra? Eller är det då tvärtom att man kan vänta för länge och skapa en bild av varandra och sen så funkar inte den där liksom fysiska närheten?
Jag tror att det kan vara bra att vänta, just för att inte ladda ur saker och ting. Men i grunden så handlar det inte om det. Det blir bara en projicering av någonting som det egentligen inte handlar om. Återigen, om man hittar sann kärlek, den hittar du inte baserat på huruvida vad man gjorde eller inte gjorde första gången man sågs. Om det är så att någonting laddar ur och man tappar intresset, då är det för att du fokuserar på fel saker.
Eller att intresset är för svagt då.
Ja,
men så kan jag tappa lite tidigare.
Absolut, ja precis. Ja. Ja, det kan möjligtvis skynda på processen eller något. Eller, ja, det kan ju vara så att man inte vill. Man
i så fall är det ju bra, eller liksom, i så fall är det ju tidseffektivt.
Mm, ja.
Att ladda ur och tappa intresset i tid då.
Kanske finns en app för det också. Ligga med varann första kvällen Tinder.
Ja.
Så för de som har riktigt bråttom.
Den heter väl Tinder bara? Nej. Ja. Men jag tycker att ett bra slutord idag kommer då från Isabella. Alltså att fundera på hur kan jag ge kärlek? Inte vilken kärlek vill jag ha och hur ska jag skaffa mig den? Jag älskar dig, min fina vän.
Detsamma Martin.
Tack för idag.
Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.